Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden Under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta en partivän som heter Hanna Jokel. Hon är statsvetare och hon är fritidspolitiker för oss socialdemokrater i Region Skåne. Idag så ska jag och Hanna föra ett samtal om den strukturella rasismen som finns här i Sverige, som finns i hela vår värld. Vad kan vi göra åt den? Hur ser processerna ut? Ja, allt det där ska jag ta reda på idag när jag har samtalet med Hanna Jokel. Så stanna kvar och lyssna på hennes svar så missar du inget. Då har jag den stora äran att få hälsa en partivän till mig, Hanna Jokel. Varmt välkommen till den socialdemokratiska podden Under päronträdet.
Tack så hemskt mycket.
För de som inte känner till det jag så tänkte jag att vi ska inleda i alla fall vårt samtal med att du ska kort få presentera dig, att du har politiska uppdrag och så vidare. Det kanske man känner till, men vem är Hanna Jokel?
Jag försöker klara ut bästa så här. Nej men jag är väl en ung tjej som... Bara för några år sedan fann kärleken till politiken. Insåg att jag under alla dessa år när jag satt i elevkåren och var älskade att debattera faktiskt borde engagera mig politiskt. Utöver det så kommer jag ifrån Kurdistan. Mina föräldrar är därifrån. Jag är född här i Sverige. Så jag har rötter där borta. Och som sagt en väldigt glad tjej. Tycker om att umgås med vänner och ja.
Mm. Vad var det du såg i politiken som var så kärleksfullt?
Alltså, jag studerade statsvetenskap och det är väldigt intressant för väldigt många som studerar statsvetenskap är ju politiskt aktiva, men jag var raka motsatsen. Jag gjorde det bara för att jag tyckte att det var väldigt kul. Och under den tiden så skrev jag mycket om hedersrelaterat våld och förtryck. Och jag insåg att det bästa sättet vi kan påverka samhällets insatser, samhällets definition på det, är faktiskt politiskt. Så jag skrev ju mycket artiklar och varje gång jag skickar in det så brukar man fråga mig ifall jag tillhör något parti. Och det hade jag ju inte. Och då så valde jag att börja utforska och insåg att hjärtat ligger närmast till vänster. Så då blev det såklart Socialdemokraterna.
Mm. Vårt samtal idag ska ju handla om den strukturella rasismen och vi kommer säkert komma in också på det hedersrelaterade och lite annat också smått och gott i vårt samtal. Men Hanna, liksom det här med att ha förväntningar och kärleken till politiken och från det steget till nästa och få ett uppdrag.
Mm.
Kändes det som du fortfarande var på rätt väg?
Jag ska ju inte ljuga och säga att allt har känts rätt. Jag tror vi är många unga som känner igen att man kommer in i politiken och slängs in i olika uppdrag. Det är någonting som jag i min tidigare roll som ordförande för SU Skåne pratade mycket med om arbetarkommunerna. Där jag lyfte upp innebörden av att ta in en medlem och inte kasta in personen på massor med uppdrag. För problemet som vi har sett är att en ung person kommer in, får massor med uppdrag kastade på sig, hinner inte riktigt bearbeta det och lämna partiet efter ett tag. Och man vill ju ändå att det ska finnas en hälsosam ingång in till partiet. Så absolut, min resa tillhörde ju en av de som kastades in i det. Men i efterhand, när jag inser hur mycket lärdom jag fick ifrån det, så tycker jag ändå att det var väldigt kul längs vägen. Och jag brukar själv pusha folk också till att ta sig an de här uppdragen för att det kan leda till någonting bättre.
Då så ska vi inleda vårt samtal som jag ser fram emot faktiskt att ha denna diskussion med dig och höra lite om dina tankar och vad vi kan göra för att förbättra för så många som är drabbade i detta. Den strukturella rasismen, för många så hör man ju talas om den och så vidare men man kanske inte direkt kan ta fasta. Vad är det? Vad är det för begrepp? Vad innefattas i begreppet? Och det är min öppningsfråga till dig, Hanna. När jag säger strukturell rasism, vad tänker du på först?
Jag tänker på en rasism som finns i systemet sin helhet. Och med det menar jag att sedan personen är väldigt ung så finns det minimala förhoppningar om att den här personen ska lyckas. En person som kanske är lite stökig i skolan och då har läraren haft förutbestämda mening om att den här personen kommer från det här landet eller den här personen har den här hudtonen. Hon eller han kommer inte lyckas i framtiden, så jag fokuserar istället på någon annan som jag tycker är väldigt snäll. Mm. Det här fortsätter, man kommer in i ett samhälle som totalt förnekar ens existens. Jobbsökandet går inte hela vägen, universitet går inte hela vägen. Det är liksom ett system som redan har bestämt att vare sig du ska lyckas eller misslyckas. Och detta kan vi även se i myndighetsutövning. Jag tror det finns väldigt många unga personer som söker stöd via Arbetsförmedlingen exempelvis. Mm. Men även där stöter de på en person som har redan bestämt sig av att den här personen kommer aldrig någonsin gå och jobba. Då kommer jag inte lägga den tid som kanske ett jobb kan gynna. Så i sin helhet så ser jag det konstanta förnekarens existens via systemet, det vill säga samhällssystemet sedan barnsben.
Mm. Då tänker jag liksom när jag lyssnar in ditt svar på definitionen och så, då tänker jag också att systemet gör ju att det som är egentligen ett systemfel blir ju ett individfel också. Därför att till sist så tror man ju på detta, att jag inte duger till.
Precis, och om vi kollar såklart finns det oerhört många faktorer som leder till kriminalitet. Men en av de viktigaste faktorerna som jag tror både går att kopplas till kriminalitet respektive under IS och de här terroristgrupperna är just känslan av igenkänning. Alltså en person som är väldigt ensam är väldigt enkel att kunna locka in till en känsla av grupptillhörighet. Och det är ju så de här kriminella vinner när de hittar de här unga pojkarna, tar in dem i det här jättekola gänget, du ska bara göra saker i utbyte och så får du liksom möjlighet att kunna komma in i en grupp. Det är ju liksom så de jobbar, och det är ju det som är problemet när vi tillåter det här systematiska problematiken och rasismen ske, är att vi gång efter gång, oavsett hur hårdare straff vi lägger, oavsett hur restriktiva lagändringar vi gör och så vidare, så kommer det alltid finnas så länge vi tillåter det här systematiska rasismen existera.
Mm. Men om vi ska titta liksom lite djupare i detta, vad krävs för att vi ska kunna få en förändring i vårt synsätt och våra attityder?
Jag tror att det krävs mycket kompetensutveckling inom yrkena. Med detta menar jag inom polisen, inom myndigheter, inom skolan. Det krävs att det finns en kompetensutveckling som lyfter upp just det här med konsekvenserna av vad som sker när vi tillåter det här agerandet ske. Sen såklart tror jag också det krävs, om vi kollar rent specifikt skolan, det krävs ju någonting så mycket mer, vilket är en ökning av elevassistenter, en ökning av lärare, en ökning av pedagoger. Det finns ju en saknad, vilket gör att det är väldigt svårt för en lärare med 30 elever som kanske har diverse behov att kunna identifiera vem är det jag ska lägga mer tid på. Så man måste ju också kunna ändra systemet på det sättet. Men jag tror inledningsvis kompetensutveckling, för att vi kan inte byta ut alla poliser vi har. Idag har vi poliser som har jobbat där i flera år. Låt oss utnyttja de som vi faktiskt har redan nu inne och ge dem en kompetensutveckling och fokusera även på de nya som kommer in. Och då blir det ju en typ av, ja men, hur ska jag förklara, att det blir en ändring i deras sätt att bete sig också.
Mm. Hur ser det ut rent fördelningsmässigt, tänker jag här, alltså för att majoriteten trots allt lyckas ju och når sina mål, kanske inte de högsta målen, men de når ändå sina mål med utbildning, med jobb och så vidare. Och så har vi den delen som inte gör det. Vad är skillnaden på de som lyckas och de som inte lyckas?
Även där är det en hel del faktorer som om man pratar om det här med kriminalitet. En faktor som man vet är väldigt tydligt är just det här att en person har någon vid sin sida som hejar på en. Vare sig det är en gammal lärare eller ifall det är en förälder eller ett syskon. Någon som lyfter upp en. Att de tiderna det känns tufft så lyfter de upp en. Och jag tror också det är väldigt viktigt att betona att För mig så har jag ju även kunnat identifiera, även om jag har tagit mig ur med en bra utbildning och en magisterutbildning, så måste jag alltid jobba 1000 gånger mer för att kunna få erkännandet som kanske andra kollegor till mig får. Och det är också där man behöver någon som pushar upp en, någon som tror på en. Jag tror den här känslan att någon tror på en och ser en är det mest avgörande för att man ska kunna lyckas.
Det vet vi alla att vi vill bli sedda och bekräftade.
Mm. Ja, men precis. I vardagen. Precis.
Alltså, det är ju det mänskliga. Liksom, ja. Så att, men hur förankrat är den strukturella rasismen enligt dig då, Hanna, i det svenska samhället? Och kanske om vi då också tittar utanför Sveriges gränser. För vi hör ju från USA exempelvis. Vi hör nu Londonpolisen i England och så vidare, och Storbritannien och så vidare. Alltså, hur utbrett är detta?
Jag tror att det är så pass utbrett att det inte ens längre går att identifiera det längre. Och med detta menas att det har blivit väldigt svårt att kunna konkretisera det. För att beteenden och tankar är oftast väldigt svårt att få fram i den här myndighetsutövningen. Mm. För slutet av dagen så styrs inte samhället av robotar. Samhället styrs av människor. Och människor har subjektiva känslor och sen har de objektiva känslor som gäller på jobbet. Men det är väldigt svårt. Det här är ju någonting man får lära sig när man skriver en uppsats i högskolan och även i gymnasiet, att källkritik är väldigt svårt, för man kommer alltid ha en viss subjektiv känsla i det, vare sig det handlar om vilka källor du använder, till vilken metod du använder, till vilket svar du får. Allt det här är subjektivt. Så jag tror att det finns överallt, och jag tror samtidigt att det är väldigt svårt att kunna identifiera det, för att det är individer som utövar dessa.
Mm. När jag själv utbildade mig till journalist så sa alltid lärarna, ni ska alltid tänka på att ni alltid måste förhålla er objektivt. Och jag tjafsade emot och sa, jag kan inte bli objektiv. Nej. För att jag har liksom ett hjärta, jag har värderingar, jag har allt det. Jag måste liksom ändå, det kommer finnas i texten eller det jag pratar kring.
Mm,
så det är ju jättesvårt, och detta skiljer ju inte sig från övriga mängden. Men var kan vi säga att det här tog fart? Har du tittat lite närmare på det, eller har du en uppfattning? Var började den strukturella rasismen? När blev det så att den såg dagsljus?
Det är nog ingenting jag kan riktigt svara på, för att jag liksom, jag tror det har funnits sedan väldigt långt tillbaka synen på andra människor som fanns då, om vi pratar om Skandinavien i sig. Man pratar ju mycket om man kollar liksom den här typiska kommentaren som läggs fram, så är det oftast att man har allt det här som sker som är dåligt inhämtat in till Skandinavien.
Mm.
Och jag tror det ändå tydligt sammanfattar att det här har funnits väldigt länge, den här synen. Jag skulle dock vilja påstå också att i början, jag tror det här var under tiden som folk från Balkan kom till Sverige, då tror jag att det inte fanns det här lika mycket, för att då såg man ju det som en bra grej, för att människor kom och byggde upp landet till en. Men sen sakta men säkert har man liksom skapat en syn på det som att det vore mer problematiskt än gynnsamt. Och det är också ett perspektiv som många rasifierade brukar lyfta upp, att ja, men när vi kom hit och hjälpte till att bygga landet, då var vi accepterade. Det låter lite som Zlatan exempelvis. När Zlatan gör mål, då är han svensk. Men när han inte gör mål, ja, men då är han inte från Sverige. Det är lite så här också, den synen har kommit ett tag.
Och då blir det ju direkt också, tycker jag, när jag lyssnar in detta och följer vad som händer och sker, så känns det ibland som en omöjlig uppgift att egentligen komma åt det som huvudproblem.
Mm.
Och göra någonting åt det. Därför att detta är ju så livslevande, sekund för sekund, minut för minut. Mm. Därför att det är människors uppfattningar och beteende. Därför man sin härkomst, var liksom man kommer ifrån och vad man har gjort, det är liksom en stolthet. Och när inte andra har gjort det, då är inte de av en stolthet. Mm. Förstår du mitt resonemang?
Ja, men jag förstår.
Och då tänker
absolut.
Jag så här, hur ska vi då, Hanna? För det här är ju någonting som vi måste jobba med oerhört aktivt med. Därför att så många blir ju faktiskt offer i detta.
Mm. Nej, men absolut. Och jag tror att Jag tror att om vi ska koppla det till politiker, så tror jag att politiker tenderar att vilja se de såna här snabba lösningarna och tror att det kan ta bort problematiken, men att det egentligen är någonting så mycket större. Även om jag sitter här och säger att vi behöver kompetensutveckling, så är det inte en kompetensutveckling som är en kurs och sen helt plötsligt har alla slutat utsätta en person för strukturell rasism, utan jag tror att det är något som tar tid. Det måste ske ett generationsskifte. Då tror jag att vi kommer kunna se resultaten av det vi gör idag.
Mm.
Men det kräver ju också att vi faktiskt lägger den tiden. Det kräver ju också att vi fortsätter utbilda de som är anställda och vi fortsätter utbilda de som ska in i arbetslivet också.
Mm. Vilket ansvar har vi som liksom vandrar i folkhemmet och liksom i vår trygga tillvaro för att vi ska kunna komma åt detta tillsammans?
Nej, men jag tror vårt viktigaste uppdrag är att uppmärksamma detta. Uppmärksammade, släppa in de här individerna, organisationerna med mera till de politiska rummen. Vi pratade lite om det här med hedersrelaterat våld och förtryck, och det är väldigt bra för att man kan ta upp det här som ett exempel att en sak som jag brukar trycka mycket på är att det största problematiken vi har är att vi i de politiska rummen släpper vi bara in organisationer som talar till vår fördel. Organisationer som gärna inte trycker på den strukturella rasismen utan gärna trycker på att det är de rasifierade som är anledningen till att allt det här existerar. Vi tycker om att få höra att vi inte är problemet. Och det här gäller ju samma sak med den här strukturella rasismen. Vi måste börja erkänna att vi är en lika stor del i det som vår granne, som vår kollega, som vår kompis. Så det är därifrån vi har vårt viktigaste uppdrag.
Ibland när jag diskuterar bland mina vänner och folk som jag är liksom i närhet av och vi har olika politiska diskussioner och samhällsdiskussioner och så vidare, det är ju också politik, men då är det som jag får en känsla som att inte alla kan identifiera sig med min alltså problemställning så som jag förklarar den eller preciserar den, därför att alla har ju sina ingångar i detta samtalet. Hur ska vi kunna få en gemensam linje utan att vi hanterar det som en homogen fråga?
Mm. Nej, men det är verkligen en svår fråga. Jag tror att mycket handlar om att som sagt släppa in individerna till de politiska rummen. Inte bara politiska rum i form av bara Socialdemokraternas årsmöten exempel, utan jag pratar med dem i det stora hela, i regionfullmäktige, i riksdagen, i kommunfullmäktige. Ta in dessa personer, låt dem också få berätta sin historia. Det är väldigt ofta att politiker lyssnar på individen som delar med sig av sin historia. Och då behöver vi också kunna släppa in de här människorna för att de ska kunna dela med sig, för att vi ska kunna ta till det. Jag tror att då har vi en större chans att kunna få hela gruppen snarare än bara den här lilla skaran som ser problematiken.
Jag som då har haft äran att få följa dig under din tid och så vidare när du liksom kom in i SSU och partiet och så vidare. Du är ju en stark kvinna med en stark röst och en stark vilja och så vidare. Hur känner du om du då ska liksom landa i ditt egna här och när du väcker denna frågan, när du lyfter frågan och vill ha en diskussion och kanske till och med en politisk process? Hur mottaglig blir ditt budskap i det sammanhanget? För du har ju varit i de här politiska rummen.
Ja, och det är ju väldigt skevt här. Det är ju det som är det problematiska, att oavsett vilket politiskt rum man pratar om så är det ju fortfarande individer som inte vill ta sitt ansvar i det. Vi älskar att peka hela handen och säga där har vi problemet, nu ska vi agera där. Men aldrig någonsin vågar vi peka mot oss själva och säga jag har ett ansvar i det hela, jag måste också göra min grej. Alltså med det menar jag att liksom, ja men för mig har min största dilemma att konstant vara, ja men identifiera med mig själv. Vad kan jag göra för att ändå underlätta till en stor del? Och det jag har gjort är att ge unga personer någon som tror på dem, ge unga personer någon som lyfter upp dem. Och det är ju någonting jag idag fått se resultatet av. För då när jag avgick nu i helgen som ordförande, då fick jag ju en hel del meddelanden av folk som sa till mig ordagrant: du trodde på mig sedan dag ett. Jag är så oerhört tacksam för detta. Alltså det är ju liksom där som jag menar att vi alla har ett ansvar. Vi kan göra vår lilla del i det, vare sig vi är inne i rörelsen eller ifall vi är utanför rörelsen.
Mm. Och du fick mig att tänka på en händelse med SSU för ett par år sedan. då SSU kallar samman sina medlemmar och det var ganska många och vi skulle ha motionsskrivning.
Mm.
Och det fanns ju de som liksom inte hade tron på att de skulle kunna skriva en motion och de var lite så, men, och då kommer jag ihåg en tjej, jag kommer tyvärr inte ihåg hennes namn, men jag ser henne framför mig och så, och hon till och med när hon skulle beskriva, hon ville skriva en motion om hennes vardag och liksom politiken skulle processa för att göra det bättre och hon föll i tårar och så vidare, men hon skrev en hel motion om det.
Mm.
Hon trodde ju inte på att hon kunde göra detta.
Nej, men precis.
Med lite stöd, lite support och hon producerade själv.
Mm.
Starkt.
Ja, men verkligen.
Och det är lite av det som du var inne på själv som du fick beröm för. Att liksom, det är härligt. Men det är sådana grejer som gör också att man blir starkare i sin roll.
Definitivt.
Att man inte ger upp. För ibland kan det kännas lite motigt här i livet. Och politik är inte alltid framgångar utan ibland också motgångar.
Det så är det.
Ja, precis.
Ja, men definitivt.
Jo, men det måste man också inse. För det finns ju de som liksom, nej, det är bara att köra på. Men, jag tänker liksom så här, skolans roll. Vi har våra elever som går i skolan och innan dess förskolan förhoppningsvis och så. Finns det någonting där som du säger som man skulle kunna göra för att få ett annorlunda tänk bland de som är i denna vardag?
Mm. Nej, men där tror jag att vi behöver lyfta upp de samhällsaktörerna mer som vill hjälpa till. Det här är absolut ingen marknadsföring, men jag har två väldigt nära personer till mig som har skapat en förening som just jobbar med barn inom NPF. Och där så
NPF?
Jag ska ge den exakta översättningen.
Bara så att vi inte använder oss av förkortningar som...
Precis. Så, då ska vi säga. Det är neuropsykiatriska...
Du kan säga, bara ge svaret igen.
Ja, ja, men det här är absolut ingen marknadsföring. Men liksom, jag har två väldigt nära vänner till mig som har skapat en organisation som jobbar med barn inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF då. Och deras fokus handlar om att de har identifierat en lucka i samhället, vilket är att barn som besitter de här diagnoserna inte får det här konstanta stöd i skolan.
Mm.
Och det de hjälper till med är att efter skoltid så tar de emot det här barnet och hjälper till det här barnet med att antingen få utöva en egen intresse de har. Det kan vara att de kanske vill gå och spela instrument, det kan vara att de vill gå ut och spela fotboll, eller så är det bara att ge föräldrar en paus i vardagen.
Mm.
Och jag tror liksom, med detta sagt så är det väldigt viktigt att vi lyfter in de här samhällsaktörerna som har helt fantastiska idéer och kan hjälpa till barn att få, jag menar, att få en person nära sig. Detta är ju samma sak som mentorskap exempelvis. Mm. Alltså jag hade mentor när jag var liten, jag vet att min bror hade mentor när jag var små, och det är ju en person som konstant är där och bara umgås med dig. Du kan komma med vilken fråga som helst och de hjälper till dig.
Mm. Underbar tjänst.
Ja, men verkligen. Mm. Och jag tror det är det vi måste lyfta upp i skolan, för att vi kan inte lägga krav bara på lärarna, för lärarna är själva totalt utarbetade och sitter i väldigt svåra situationer. Det vi däremot kan göra är att hjälpa till samhället i sin helhet och lyfta in de här samhällsaktörerna, lyfta in elevassistenterna med mera. Vi måste vårda med våra elevassistenter. De om någon bryr sig om eleverna och har den möjlighet och tid att lägga på dem.
Det låter så enkelt och så gott när du säger och beskriver detta. Men då tänker jag så här, Hanna, att varför är det inte matematik att de är inkluderade i skolans värld?
Jag tror problemet är att skolan har blivit så mycket mer av en ekonomisk fråga snarare än en fråga om vad som är bra för barnens bästa. I och med att vi är så beroende av skolpengen och vi har hamnat i ett läge där vi har väldigt många privata skolor som tar de här eleverna, vilket lämnar de kommunala skolorna utan pengar, blir väldigt svårt, för att en kommunal skola har som lag att kunna tillgodose varje barns behov, mm, oavsett vad det här behovet är. Problemet där ligger ju då på att när de inte har pengar så är det väldigt svårt att kunna lägga ut en elevassistent till de här 10 eleverna som behöver det. Då kanske man lägger ut 2 stycken. 2 elevassistenter på 10 elever innebär fortfarande att det kommer finnas 8 elever som inte får den uppmärksamhet de kanske behöver. Mm. Och det är ju där det handlar om att då måste man hitta ett bra sätt för att kunna, ja men då politiskt, att kunna bemöta på hur ska vi kunna möjliggöra att de kommunala skolorna håller kvar sin skolpeng även om eleverna väljer att gå till en privatskola istället. Och det är en väldigt svår fråga.
Mm. Jag sitter och blir allt mer nyfiken på en sak, Anna, som jag funderar på. Och det är just den här drivkraften som du besitter själv av. Så, var kommer den ifrån? Liksom, är det din familj eller var har ni fått denna drivkraften ifrån? För att det har gått jättebra för er.
Mm. Nej, men,
Och varför tillhör ni inte då den... De som lever i en annan värld, alltså inte värld utan verklighet.
Mm. Nej, men jag tror det finns.
Förstår du, vad är skillnaderna? Ja, kanske vi kan inspirera någon som känner en uppgivenhet för att vad jag än gör, vad jag än försöker och så vidare, så möter jag bara liksom motstånd. Mm. Men det har du också säkert gjort och så, och din bror och familj. Men vad är det som har varit drivkraften för er? Och vem har gett er denna trygghet?
Alltså det finaste mina föräldrar har gett mig är ju såklart dagen när de kom hit till Sverige och fortsatte göra med min bror en del av samhället. Alltså jag har ju alltid gått i en skola, jag har fått möjlighet att få utbilda mig, jag har fått möjlighet att träffa vänner och min familj har alltid, ja men mina föräldrar kom hit till Sverige, lärde sig svenska väldigt snabbt, kom in i samhället, började jobba och ja men de har levt för oss. Mm. Det är liksom det initiala. Sen tror jag också mina föräldrar, speciellt min pappa, har hans sätt att lära mig om livet har varit en av de mest påverkande faktorerna. Jag är en person som, ja men, han brukar alltid säga liksom, jag har fått det jag pekar på, men jag har aldrig någonsin tagit det för givet, utan för mig har det varit viktigt att får jag det jag pekar på, ja men då ska jag leverera någonting tillbaka, vilket då har varit bra betyg exempelvis. Sen så har jag också, jag har ju alltid varit väldigt, väldigt stark i mina egna åsikter och väldigt rebellisk av mig, så jag har aldrig blivit hindrad till att få vara den här lilla rebellen jag alltid är. Jag har alltid fått stolt uttrycka med mina åsikter, och även så har jag fått se, ja men, som sagt, mina föräldrar har gett mig insikten av att jag har det så mycket bättre än andra, och det ska jag inte ta för givet, och det sista jag kan göra är att ge tillbaka. Så det är liksom det jag lever för, att verkligen ge tillbaka så gott jag kan på alla möjliga sätt.
Mm. Du är Malmös rebellflicka, kan man säga då?
Precis.
Mm. Jag tänker liksom det här med när man är yngre och så, och det låter jättehärligt, alltså din berättelse, och jag såg hur du sken upp när du pratar om pappans exempel här och så. Har det varit mycket politiska diskussioner i ditt hem som har gjort att du har blivit den rebellen, eller är det från dina föräldrars härkomst och problematiken därifrån?
Mina föräldrar, än idag, om du frågar min mamma, så hade hon nog önskat att jag inte håller på med politik. Men det handlar ju på grund, alltså det är ju för att i Mellanöstern, att vara politiskt aktiv innebär att du är konstant under hot. Och för dem så är det ju väldigt svårt att kunna tänka sig att nu är du i ett land där det här hotet inte längre finns. Så jag har ju alltid haft den konstanta diskussionen med dem. Så jag tror rent politiskt, alltså den är väldigt svår, men jag tror mycket grundar sig i, som sagt, att ja, men jag har varit en person som har haft väldigt mycket åsikter om allting, och insett, ja, men jag var en av dem som satt hemma och tänkte, hur ska jag kunna ändra världen, ingen lyssnar på mig, och insett att nej, men det är politiken jag behöver.
Mm. Den processen.
Ja, men precis. Mm. Oavsett hur lång den är.
Men du, för de som är yngre nu, Hanna, och lyssnar in vårt poddavsnitt här och liksom känner inspiration och så vidare, men samtidigt känner de den här, ja, jag vill också förändra världen, men det är ingen som lyssnar på mig. Var ska man vända sig? Vilka verktyg vill du ge till dessa?
Jag tror det första handlar om att... om du vill engagera dig politiskt så är det väldigt viktigt att testa. Gå på olika möten. Du behöver inte från början bestämma vilket parti du befinner i. Gå ut på de olika mötena, testa, se liksom vart du känner dig hemma. En sak jag insett är att politik är så mycket mer än policybildning. Politik handlar om att hitta en familj. Och ibland så kanske man inte hittar den familjen i vad man trodde man skulle hitta det i. Och det är fullkomligt okej. Okay. Då är det bara att söka sig vidare. Och jag tror som sagt, börja med att hitta, liksom, identifiera vilka frågor som är viktiga för dig. Ta de här frågorna och kolla runt dem. Kolla vad liksom dagens partier tycker om de här frågorna. Sen så är det väldigt viktigt att betona att bara för att de inte tycker som dig betyder inte att det inte alls är möjligt att liksom kunna ändra. Det är ju därför vi individer är med i politiken, för att kunna ändra liksom och få saker till, ja, men vår vilja. Så jag tror det är liksom det initiala. Sen så gå på ett första möte. Jag vet att det är väldigt nervöst. Jag var också en av dem som gick på mitt första möte och tyckte att det var det mest jobbigaste jag har gjort. Och sen kom jag in och jag hittade en familj. Och liksom, saker kan gå väldigt snabbt. Och helt plötsligt sitter du inne i en rörelse och har en hel familj som backar dig.
Jag tycker det är så magiskt att du beskriver vårt parti på det sättet. Alltså, kärleken som du börjar inleda vårt samtal med nu, liksom se det som en familj. Alltså,
Ja.
Vi har ju olika ingångar.
Det är så kul, liksom, varje gång när jag pratar om det som en familj så finns det alltid folk som tycker lite annorlunda. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att minnas vid att en familj är oftast personer som tycker olika. En familj är liksom någon man ibland kommer ha lite tjafs med, exempelvis. Alltså, min erfarenhet är ju såklart väldigt positiva tankar, men sen såklart har jag också det negativa. Jag har också fått gå igenom processen av att befinna mig i ett rum där jag inte känner mig hemma. Jag har också känt en period av att befinna mig i en position där jag inte känner att jag blir uppskattad, exempelvis. Jag tror att även, ja, men att det liksom, den känslan finns. Men antingen så väljer jag att leva ett liv där jag konstant ser det negativa, eller så väljer jag att leva ett liv där jag ser det positiva, vilket är allt det positiva jag har fått härifrån, vilket är då en familj och vilket är då möjlighet att kunna utvecklas och bli en annan människa egentligen.
Om vi ska liksom hoppa framåt lite och så, för det här är ju intressant, för vi båda sitter här och har ett samtal och vi hoppas att vi ska inspirera så många andra partivänner och allmänheten i stort också givetvis att jobba med de här frågorna. Men hur kopplade är de och vilket ansvar är kopplat till mig som individ? För att vi alla har ju våra värderingar, vi får våra värderingar, vi tar intryck av samhällsutveckling och så vidare. Och där kan vi ju också koppla samman kanske lite om det här med hedersrelaterat. Alltså att man kopplar samman hur ska vi som individer komma åt detta? Hur mycket kan vi ändra vårt beteende för att vi ska få ett utfall som är mer positivt?
Nej, men jag tror det går tillbaka till det här vi diskuterade tidigare, individens egna ansvar. Jag tror det initiala som gäller för individen är att fråga sig själv, vilket ansvar har jag i detta? Med ansvar menar jag, är det att exempelvis de politiska rummen, om du känner någon som kan ge en viss kompetensutveckling, släppa in dem, ta med dem till ett medlemsmöte. Är det att du ska lyfta upp en motion som ni har fått in som du tycker är väldigt bra och den här kan komma in på högre nivåer? Är det att i din yrkesutövning, för att många av oss är ju också fritidspolitiker och har liksom ett jobb vid sidan om, och då är det väldigt viktigt att fråga sig själv, vad gör jag på mitt arbete idag som kanske kan ändras, eller vad gör jag idag som kanske kan påverka och vara en del av den här strukturella rasismen och strukturella avståndstagande från individen. Så jag tror jättemycket handlar om att rannsaka sig själva, att våga diskutera om det, att våga peka fingret på sig själv och våga medge att jag är inte perfekt, men jag vill ändra på mig i alla fall.
Om vi då tar en titt på riksdagen och partierna där uppe och så. När man pratar, för det är ju ibland i plenningssalen där att man diskuterar den strukturella rasismen och så vidare. Känns det som att man förstår frågeställningen, eller är det så att man utgår hela tiden från sitt egna och lägger in de pusselbitarna?
Ja, men det tror jag absolut. Jag tror att vi människor, men att vi tenderar att trycka mycket mer på vår egna, alltså vår egna erfarenhet och vår egna uppfattning och vår egna syn på det, istället för att prata om det i sin helhet. Jag vet att i regionfullmäktige, så ibland när vi brukar prata i gruppmötena, så säger man ofta att när du ska upp och hålla ett föredrag om någonting, prata inte om det personliga. Och med det menas om ifall du har haft en lång läkartidskö och så vidare. Och det handlar inte om att det berör, men det handlar mer om när vi kan prata om problematiken ur ett allmänt perspektiv snarare än bara individperspektiv. Då kan inte motparten kommentera och säga, ja men det här var din upplevelse, jättetråkigt att ha haft det här, men jag vet att bla bla bla. Istället blir det att du pratar om hela samhället i sin helhet, och då är det mycket svårt att komma åt det här. Mm. Och det är lite samma som man kan tänka på. Ja men exakt, och det är ju samma som man kan tänka på just det här, att jag tror att när vi går upp på talarstolen, och förstå mig rätt, det här är inte alls att ta bort att vi ska prata personligt. Vi ska ju kunna vara känsliga, personliga och dela med oss, men vi ska också kunna koppla det till sin stora hela. När vi gör det, då dödar vi de här argumenten som oftast brukar komma fram, som är, ah, det här var din erfarenhet, tråkigt att höra.
Mm. Jag flikar in en mer personlig reflektion, om det är okej. Jag har ju bott utomlands. Jag bodde nere i Liberia i Afrika. Och där mötte jag för första gången i mitt liv under början av 70-talet, Hanna, så mötte jag strukturell rasism där. För mig helt obegripligt.
Mm.
Mina föräldrar försökte förklara för mig, och det gick inte, och jag tror inte heller att de trodde på det riktigt det de sa själv till mig, men ibland måste man som förälder ge lite svar till sina barn ju. Men där märkte jag att där fanns det då i den här rangordningen av denna, så var det liksom vilken hudfärg kan vi prata om här i Sverige, men där var det vilken grad av mörk eller ljusare mörker och så vidare. Mm. Alltså redan där mötte jag detta för första gången.
Mm.
Och då tänker jag liksom, det är ändå ett tag sedan. Och ändå så har det bara expanderat begreppet som sådant.
Mm.
När tror du vi är i hamn? För det är egentligen den frågan som kan ge mig inspiration och alla andra förmodligen. När tror du vi har förstått frågan och kan använda politiken som den process för att komma till rätta med detta? För att oavsett vart vi kommer ifrån, vem vi än är, så ska det ju inte förekomma sådana här tankar och värderingar.
Mm. Nej, men jag delar verkligen den erfarenheten du har. Det är ju liksom ett system som tyvärr finns runt om i världen, där ja, men i Mellanöstern, så ju vitare du är, desto vackrare är du, så att säga.
Mm.
Jag tror så här att i den politiska sfären så har man redan insett att det är ett strukturellt problem. Problemet idag är att vi har blivit så beroende, och liksom vi talar ju om politiker, vi har blivit så beroende utav att få en nyhetsartikel av att nu så agerar vi, så vi tänker mer på de här kortsiktiga lösningarna än att fokusera på faktum, vilket är att det är en långsiktig process och att vi borde tillämpa långsiktiga lösningar.
Mm.
Vi har hamnat idag i ett politiskt värld där, ja, men jag tror jag nämnde det här vid ett annat poddavsnitt, att vi låter oss drivas av högerns politik. Alltså vi bedriver inte längre en egen debatt, utan vi bedriver högerns debatt. Problemet där blir då att när de kräver en lösning, när de menar på att samhället skriker sig efter en lösning, då ger vi det här kortsiktiga, trots att vi vet om att det är långsiktigt som behövs.
Mm. Men vem är det som ska liksom ta fart i denna stafettpinnen för att vi ska se, du och jag, se en utveckling som pekar åt rätt håll? För det känns ibland, jag vet inte om du har den uppfattningen, men ibland känns det som vi pratar om samma frågor och pratar och älter om dem, men det utvecklas inte mer positivt utan tvärtom.
Jag tror att det verkligen grundar sig på vi individer, att det gäller att fortsätta organisera oss och samla oss. Vi har sett med egna ögon, jag har ju själv varit en av dem som har haft väldigt politiska åsikter men inte riktigt vetat om att det är en politisk åsikt.
Mm.
Och jag tror att vi måste kunna nå ut mer till individer. Det är väldigt det är väldigt kul att dagen efter valet få tiotals mejl av unga personer som känner att nej, nu måste jag bli politiskt aktiv. Men vart var ni genom allting? Och det är just på grund av att vi individer har en tendens att slänga över ansvaret till någon annan. Och när man sen inser att nej, men för varje gång jag slänger bort ansvaret, då kommer en annan typ av regering fram som jag inte längre står bakom. då vill jag engagera mig politiskt. Mm. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg att det här är ingen resa som tar bara 2 dagar. Det här är en långsiktig resa. Att vi behöver redan nu organisera oss i den här gräsrotsrörelsen och sakta men säkert ta oss upp på högre nivåer.
Mm. När Per Albin Hansson pratade om folkhemmet så skulle alla vara inkluderade i detta folkhemmet. Hela samhället skulle formas utifrån folkhemstanken och så vidare. Det var jättevackert och jättefint och stora politiska visioner och så vidare. Hur många idag inbegrips i folkhemstanken att alla skulle vara där och alla skulle vara med och så vidare? Hur ser du på den frågan? Alltså, är alla med i det folkhemmet idag?
Både ja och nej. Jag tror...
Diplomatiskt svar.
Ja, men jag var med i en panelsamtal ett tag sedan där vi pratade om en jämlikhetsrapport. Och en intressant grej som jag minns att Niklas då sa, ordförande för partidistriktet.
Niklas Karlsson.
Ja, precis. Han sa ju att om vi kollar på papper på vad som gäller för demokrati, då följer Sverige alla de här. Men om vi kollar i praktiken... Om vi kollar utåt i samhället så lever vi inte upp till detta. Och jag tror att det gäller att ha samma tankesätt där. Om vi kollar folkhemmets ideal så uppföljer vi denna. Med detta menas liksom rätten till att få rösta och rätten till att få delta och allt det här. Men när vi kollar i praktiken, när vi kollar på hur det ser ut runt om i samhället så inser vi att nej, det finns inte den här folkhemmets idealet som vi hoppas på.
Mm.
Och det handlar ju då om att kunna ta ett steg tillbaka och fråga sig själv, om vi bortser ifrån idealet, om vi bortser på vad som finns på papper, de här checkboxarna, hur ser det ut i verkligheten och hur kan vi anamma detta och börja arbeta för att inkludera alla på korrekt sätt?
Mm. Vi ska strax avsluta vårt samtal och jag hoppas att det blir fler samtal, för jag vill att vi ska också hinna med en dag och diskutera det här med hedersrelaterat och så vidare.
Absolut.
För det är också en stor och viktig fråga som vi måste ta oss an. Men om du, Hanna Jokel, skulle få en dag i detta land, Sverige, få bestämma allting utan att du behövde processa med massa för att komma åt den strukturella rasismen. Vilka verktyg och vad hade du gjort om du själv fick bestämma för en enda dag?
Den var svår. Jag tror jag hade velat hitta ett sätt för... som sagt, implementera kompetensutveckling. Jag hade velat applicera fler lärare, fler elevassistenter. Jag hade velat att jobbansökningar blir som Malmö testade ett tag, det här med att det kommer in anonyma CV:n exempelvis. Alltså saker som konstant arbetar för att ta bort det här subjektiva perspektivet och istället fokusera på vad är det för kompetens den här personen besitter. Jag hade velat storsatsa mer på Arbetsförmedlingen och inte de här privata aktörerna som, liksom, som jobbar mycket med det här matcha och sånt, för att de vinner ju mycket pengar på att konstant ha en person som kommer tillbaka, utan istället fokusera på att Arbetsförmedlingen ska få ett stöd, att de inte ska vara beroende av privata aktörer. Jag tror det är en sån grej som kan också leda till att det här strukturella försvinner för att folk kommer in i samhället. Jag hade velat värna mer och trycka mer på folkbildning och kulturlivet. Jag tror också ju mer man kommer in i rörelsen inser man hur viktigt folkbildningen är. Mm. Det är liksom ett A och O för att i min mening komma in i samhället och bli en del av samhället. Och vi ser ju nu att vi är ett läge där de år efter år förlorar pengar. Då måste vi också hjälpa till dem längs vägen. Så jag tror det. Jag tror som sagt, jag tror många lösningar, långsiktiga lösningar, kan upprätta, liksom få bort den här strukturella rasismen.
Det är inte så komplicerade bitar du lyfter egentligen.
Nej.
Varför sker det inte med automatik idag av våra beslutsfattare?
Som sagt, jag tror många är mer beroende av de här snabba lösningarna för att kunna få en klapp på axeln och en röst till riksdagen. Jag satt på en arbetsintervju för ett tag sedan och jag kommer ihåg att vi pratade mycket om politik då. Han frågade mig, vill du hålla på med det här på heltid? Och då så sa jag att, där och då sa jag liksom, nej, för jag tror att om jag inte gör det här på egen tid, om jag inte gör det här volontärsmässigt, då kommer jag vara beroende av en lön. När jag är väl beroende av en lön, då kommer jag vilja tillgodose individens behov, vilket oftast är hur gör jag för att få en röst till nästa mandatperiod. Då kommer jag inte längre uttrycka mig och arbeta för att, inte för att få en klapp på axeln, men mer för att göra det som jag anser är rätt.
Mm.
Så jag tror att det är det som jag menar, att vi måste lyfta upp mer gräsrotsrörelse. Vi måste lyfta upp mer rörelsen i sin helhet, där individen tillsammans skapar politik. Där vi inte är beroende av riksdagsledamöter som mer är, ja, det här låter jätte, liksom, jättefördomsfullt, men liksom är beroende av att få en lön i fickan.
Mm. Du menar egentligen, om jag får summera det, så menar du att om man blir heltidspolitiker så har man inte samma hjärta i frågorna som om man står utanför och gör det på ideell basis?
Både ja och nej. Jag tror inte det. Jag tror mer det handlar om att man tänker mycket mer på hur ska jag, vad ska jag säga för att jag ska veta om att jag har samhället på min sida. Mm. Och då är man oftast bunden till vad som står på sociala medier, vad som står i tidningen. Och folk skriker ju om en snabb lösning, och då blir man ju en av dem som också trycker på en snabb lösning, istället för att tänka på det här strukturella och att det krävs längre lösningar.
Vi är i avslutningen på detta samtalet, och som sagt så hoppas jag att det blir fler poddavsnitt, Hanna, för att det här med hedersrelaterat är ju också en fråga som har hängt med länge.
Mm.
Där jag tycker att vi inte har tagit de tag som vi hade behövt göra. Men okej, det kan vi spara till nästa samtal.
Absolut.
Men om du, för det är så gott att höra dig, liksom hur du brinner och hur du förklarar och så vidare. Då tänker jag så här avslutningsvis, så du kan svara hur länge du vill nu. Men jag tänker, det är Sverige som du själv har växt upp i. Den glädjen som du kände liksom med dina föräldrar som tog dig hit och tog er hit och så vidare och allt. Det är Sverige som du växte upp i. Det är inte samma Sverige idag.
Mm.
Hur ser du på den politiska utvecklingen, det samhälle och det land som du själv har växt upp i? Hur det har utvecklats nu under dessa senaste år?
Nej, men jag tror det här kommer bli ett kort svar, men jag tror att problemet är att förr i tiden i mitt Sverige så såg vi ett samhälle tillsammans. Idag ser vi ett samhälle med vi och dem. Vi pratar om personer från vissa områden som de personer som inte tillhör oss. Vi pratar inte om de som är en del av samhället. Vi har börjat i den politiska sfären, så har vi börjat distansera oss från vissa folkgrupper, vilket fortsätter främja det här med att tanken av att det, man inte tillhör det här kollektiva.
Mm.
För så vet jag liksom, när jag får höra andra uttrycka sig, när jag får höra mina föräldrar uttrycka sig, då talade vi om alla individers behov. Det var en självklarhet att öppna upp sina armar. Det var en självklarhet att alla skulle få ett jobb, att alla skulle få lära sig svenska. Idag så har vi ett politiskt svär som mer säger att nej, du måste passa in på de här kriterierna för att få lov att bli en del av samhället.
Mm.
Och jag tror att vi har idag ett samhälle som absolut har rätt i sak att lägga krav. Men om vi lägger krav måste vi också kunna erbjuda det. Vi kan inte förvänta oss att någon ska lära sig svenska när vi har en svensk utbildning som tydligt visar sig inte kunna fungera i längden. Eller att vi har krav på att man ska skaffa jobb, men att vi inte satsar på att möjliggöra fler jobb. Snarare satsar vi på att stänga ner större företag eller driva företag utomlands så att det inte längre finns jobb här i Sverige.
Mm.
Så jag tror jättemycket handlar om att det vi kräver ska vi också erbjuda. Och det är liksom även med skola och så vidare. Så jag tror liksom det är det Sverige utvecklats till, att vi innan så fanns erbjudandet, men kanske inte lika mycket mer av kravet. Idag har vi höjt kravet till maximalt, men erbjudandet har minskat väldigt mycket. Och det blir väldigt svårt för individer att komma in i samhället för att de inte får möjligheterna till det.
Mm. Jag tänker på så mycket som har förändrats, alltså i form av attityder och lojala känslor och så vidare till olika som man kände för. Det har ju också här luckrats upp ganska kraftfullt.
Mm. Ja, men definitivt.
Är det just den utveckling som du är inne på, att vi liksom mer och mer blir selekterade i vi och då?
Ja, men exakt. Jag tror, som du var inne på, attityd. Jag tror jättemycket handlar om att man Ja, men man vill inte igenkännas med dem. Jag vet väldigt många från Mellanöstern som gärna inte hävdar sig tillhöra Mellanöstern för att de vill inte tillhöra den här gruppen som de menar på ligger till grund för problematiken. Mm. Vi har beteenden i form av att man... Ja, men som jag nämnde på att man i skolan redan har förutbestämda meningar om vem som kommer lyckas och vem som kommer misslyckas. Och det liksom fortsätter spä på hela livet.
Mm. Stort tack Hanna Jokel för att du kom hit, och jag ser verkligen fram emot nästa samtal
med
dig. Och, och lycka till med allt du tar dig an och så. Så stort tack.
Tack så mycket.